Du ligger i den välbäddade sängen med kläderna på. BBC World står på i bakgrunden.
Three people, including a married couple, have been arrested in Germany on suspicion of spying for China. They'll appear before judges.
Utanför fönstret tornar blå moskén upp sig. De sex spetsiga minareterna flankerar kupolstrukturerna i mitten. Säkerhetskonferensen börjar om en timme och håller på fram till ikväll. Men att sitta på middag med ett gäng IT-nördar är ingenting som lockar. Tvärtom. Du vill ut och göra stan. Träffa nytt folk. Och helst av allt, lite kvinnligt sällskap. Du får en match. Isabella, 27. In Istanbul for the weekend. Looking for some fun. Står det i hennes bio. Hon har långt mörkt hår och stora isblåa ögon. Bingo. You're looking for fun? Fun is my middle name. Ni ses på en stimmig bar i centrala Istanbul. Isabella är, om möjligt, snyggare i verkligheten. Hon är från Tavira, en pittoresk liten ort på den portugisiska kusten, säger hon. Hon pepprar på med frågor, verkar vara väldigt nyfiken. Intresserad av vem just du är. Hon undrar varför du är själv i Istanbul i mitten av april. Du berättar att du är här på säkerhetskonferens för Saabs räkning och svävar ut i en lång harang om det säkerhetspolitiska läget i Europa. Till skillnad från tjejerna där hemma verkar hon inte bli uttråkad. Ögonen lyser. Hon fascineras av dig. Tycker att du gör någonting viktigt. En timme senare. Gin och tonic. Ösig turkisk nattklubb. Isabella lägger armarna om dig. Tittar dig djupt in i ögonen. Du har svårt att fokusera men inser att nu jävlar smäller det. Ni kysser varann. Stämningen fortsätter i taxin på väg tillbaka till hotellet. Du mässar hotellreceptionen samtidigt som Isabella kysser dig på halsen. Put champagne on ice and prepare the jacuzzi. Room 805. När du vaknar nästa morgon känner du en molande huvudvärk. Rummet är suddigt. Ögonen tar tid på sig att hitta skärpan. Konturen av gårdagen är oklara. Men en behaglig värme sprider sig i kroppen när du tänker på Isabella och er natt tillsammans. Du sträcker ut armen åt vänster. Den sjunker ner i det fluffiga täcket. Hon är borta. En lapp ligger på nattduksbordet. Meet me at the coffee shop down the street.
Vi gör ett program om en osäker framtid. Man brukar förknippa spioner och agenter med kalla kriget och kampen mellan Sovjetunionen och USA. Men underrättelsekriget försvann inte när muren föll. Och nu, när spänningarna mellan öst och väst ökar igen, går spioneriet in i en ny och mer aggressiv fas. Och agenterna kan finnas precis var som helst. Du lyssnar på P3, Dystopia.
Efter en snabb dusch, en klick vax i det något tunna håret och en ansning av stubbet beger du dig ut mot kaféet för att träffa den portugisiska prinsessan från igår. På väg genom receptionen plockar du med dig en bukett rosor ur en vas. Du går målmedvetet upp för gatan. Kaféet ligger nära, i en korsning ungefär 100 meter från hotellet. Plötsligt ser du en bil smygköra bredvid dig. Svart och med tonade rutor. Du tar ingen notis om den först. Men när den rullat i takt med dig ett tag så stannar du till och tittar mot den. Det kliver ur två män i svarta kostymer och går mot dig. De ställer sig framför dig och blockerar din väg. Excuse me, sir. I think we have a problem. Han småler och tittar mot sin kumpan som rotar fram en iPad ur sin portfölj. You had fun last night, säger han och trycker igång en video. Det är ditt hotellrum, filmat ovanifrån. Han spänner blicken i dig, ser allvarligare ut nu. You know rape is 25 years in jail, right? Våldtäkt? Det var ingen våldtäkt, säger du. Det var absolut ingen våldtäkt. Men männen lyssnar inte på dig. If you help us, we help you. De pekar mot baksätet, säger att du måste följa med. Ni åker i 40 minuter till utkanten av stan. Stannar vid ett anonymt kontorskomplex. Innan ni kliver ur bilen vänder sig mannen i passagerarsätet bak mot dig och räcker över ett dokument. Det är grafiska beskrivningar av sexuellt våld, rohypnol i en drink, sparkar och slag. Signerat Isabella Rodriguez. Du leds in i ett litet förhörsrum på bottenvåningen, utan fönster och med skarp lysrörsbelysning. De säger att de behöver viss information om Sverige. Det är bara små grejer, säger de. Inget att oroa sig för. Du kan fortsätta att leva ditt liv precis som vanligt, så länge du hjälper dem med det här lilla uppdraget. Den ena mannen för handen mot innerfickan på kavajen och tar ut ett USB-minne som han lägger framför dig. Den andra räcker fram en bild på den produkt du jobbat med allra mest. Han pekar på den ivrigt så det uppstår ett trummande ljud. This. Spaningsplanet Global Eye. –2015 befann jag mig som nybakad journalist på en pressträff i en stor grå betongbyggnad belägen i området Ingenting i Solna. Och det är nästan för bra för att vara sant att en av Sveriges hemligaste myndigheter, Säpo, ligger i ett område som på riktigt heter Ingenting. Den här dagen ska de i alla fall presentera sin nya årsrapport om de största säkerhetshoten för 2014. Och det är en sak som har etsat sig fast från den i övrigt ganska så torra tillställningen. En bild. Vid första anblick så ser det inte ut som något speciellt alls. Det är en sommardag i Visby. Man ser en kyrkoruin beklädd med murgröna till vänster. Och till höger om det ett rätt övergivet eventtält som det står Industrin tar matchen på.
Det föreställer en helt vanlig dag i utkanten av politikerveckan i Almedalen, kan man väl säga.
Precis, men grejen med bilden, det är den man som syns i förgrunden. Som passerar förbi det här industrireklamstältet. Det är en gråhårig man med kavaj och jeans och en axelremsväska som han har hängt sitt paraply på. Men den här till synes helt vanliga medelåldersmannen, säger dåvarande chefsanalytikern på Säpo Wilhelm Unge, är i själva verket rysk spion. och han är i Almedalen för att försöka knyta kontakter med olika svenska makthavare. Och jag minns att jag tyckte att det var en rätt obehaglig insikt. Att spioner inte liksom är en gammal relik från kalla kriget eller något som man bara ser på film, utan att det fortfarande kryllar av dem. Och att de smälter in så bra med omgivningen.
Man kan gömma sig på ambassader under diplomatisk täckmantel.
Det här ljudet kommer från TV4-nyheterna.
Det är vanligt. Men underrättelseofficerarna behöver inte finnas bara där. Man kan finnas på flygbolag, som journalister eller komma inresande via delegationer.
På den tiden presenterades Rysslands ökade underrättelseverksamhet i Sverige som en konsekvens av annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina som hade startat 2014.
Men som alla vet har ju spänningarna mellan öst och väst ökat på ett helt sjukt sätt sedan dess. Efter att den fullskaliga invasionen inleddes 2022.
Man brukar ju säga att krig föder spioner.
Carolina Angelis är författare och säkerhetsrådgivare på företaget Truesec, men har sin bakgrund inom underrättelsetjänsterna FRA och MUST.
Med det förändrade säkerhetspolitiska läget, om man säger, så ja, det ökar.
Lite som den parallella verkligheten Upside Down i Netflix-serien Stranger Things pågår ett skuggkrig samtidigt som de militära spänningarna i Europa hårdnar.
Man hör allt oftare att främmande makt lyckats värva spioner djupt inne i de hemligaste organisationerna vi har. Nyheter som den här.
Ja, men det är så att den äldre brodern här, och han misstänks ju för att ha sålt hemligheter till Ryssland.
Eller den här.
Säkerhetspolisen grep under tisdagsmorgonen ett gift par i 60-årsåldern som är födda i Ryssland. Personerna misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige.
Eller nu senast den här.
Vi ska till Österrike och landets största spionskandal på decennier. Det kan till och med vara den största någonsin.
Det här avsnittet ska handla om spioner, agentnätverk och dolda statsstödda mordkommandon. Om säkerhetstjänsterna som utgör det största hotet mot oss i Sverige.
Man utför mord och mordförsök på egna medborgare, avhoppare, dissidenter, men även då på andra personer.
Alla ni som lyssnar har antagligen en relation till konceptet spioner. Det genomsyrar ju hela populärkulturen.
När man var liten såg man kanske Spy Kids.
My parents can't be spies, they're not cool enough.
That's cool.
Och sen när man var mogen för det så körde man James Bond.
Vodka martini. Shaken, not stirred.
Och vi ska säga att parallellt med att James Bond blev sinnebilden av en spion här i väst från 60-talet och framåt, så såg människor i östblocket en lite egen variant.
Stelitz.
The fictional Soviet wartime spy.
Den hjältemodiga spionen i NKVD, föregångaren till ryska KGB, som infiltrerade nazister under andra världskriget.
Личное дело Шелленберга Вальтера.
Stelitz inspired a generation of Russians to think I want to be like that.
Бригадефюрер СС, начальника 6-го отдела РСХА.
Det alla de här skildringarna av spioneri har gemensamt, det är att de är rätt så actionspäckade och glamorösa. Men i verkligheten kommer du inte speciellt långt om du sticker ut på det där sättet.
Typ har på dig smoking, alltid beställer samma drink typ hela tiden och viskar in olika underrättelser i din jättedyra Rolex som också av en händelse är en walkie-talkie.
Nej, en spion måste smälta in, inte göra så mycket väsen av sig.
If someone is identified publicly as a spy, then they're probably a very bad spy because this is essentially something you should keep secret.
Det här är Edward Lucas, författare och journalist och knuten till tankesmedjan Center for European Policy Analysis. Han har skrivit flera böcker om underrättelseverksamhet och är något av en expert på spionhistoria. Han tycker också att begreppet spion används lite väl slängigt, inte minst inom populärkulturen.
The most useful term really is an intelligence officer.
Ofta när man pratar om fiktiva spioner, James Bond till exempel, så menar man egentligen underrättelseofficer, säger Edward Lucas.
And that is someone who is paid by government to go and steal secrets from someone else. And the intelligence officer may do this directly, or they may recruit people to do it for them. And the people who are recruited are often called agents and or sources. And both of those can be called spies.
Så en spion, om man ska vara petig, det är alltså någon som rekryterats av en underrättelseofficer för att agera källa och då eventuellt läcka hemligheter. Oftast någon som väljer att byta sida och förråda sitt land alltså.
Underrättelseofficeren får tvärtom betalt av sin egen regering med syfte att samla in information från ett annat land. Det är liksom deras jobb. Men det här kan ju inte heller ske helt öppet.
Hur ska man förklara? Alltså, det är ju olagligt i det andra landet. Varje land har en underrättelsetjänst som bedriver underrättelseinhämtning och det gör man ju på uppdrag av sitt land. Den personen begår ju inte ett brott enligt sitt eget land. Men när man gör det i ett annat land, värvar agenter i ett annat land, då begår man en olaglig handling enligt deras uppfattning.
En taktik som används flitigt är att underrättelseofficerare placeras i andra länder under diplomatisk täckmantel.
Det är en underrättelseofficer, men det kan kanske på visitkortet står ambassadråd eller kulturattaché.
Och det här är en ganska smart taktik. För som anställd på en ambassad så har du ju diplomatisk immunitet, vilket betyder att
om de avslöjas med att bedriva den här verksamheten i Sverige så kan de inte gripas, de kan inte dömas för ett brott. Det som kan hända är att de skickas hem. De förklaras persona non grata.
Men det döljer sig också underrättelseofficerare utanför ambassadernas trygga och åtalsimmuna väggar.
Agenter som tar en större risk eftersom de faktiskt kan dömas till långa fängelsestraff för spioneri om de skulle avslöjas av till exempel Säpo.
Det kan till exempel vara det som kallas för NOC-operatörer, non-official cover.
En person som kanske inte förnekar att de kommer från Ryssland, men deras roll här i Sverige är man driver ett företag eller man är programmerare eller startar en tankesmedja eller liknande.
En sorts civil täckmantel helt enkelt.
Det finns ingen synbar koppling till den ryska underrättelsetjänsten. För då blir det väldigt svårt att utföra sitt jobb om man kan identifiera den kopplingen. Så det vill man inte.
Men samtidigt som de tar en större risk är de alltså svårare att upptäcka. Eftersom kopplingen till den stat de spionerar för är mycket otydligare än de som jobbar på ambassad. De kan flyga under radarn helt enkelt.
Den tredje kategorin det är då illegalister.
Och den här tredje kategorin, illegalisterna, ska vi återkomma till lite senare. För de är på många sätt de mest ambitiösa underrättelseofficerarna som finns utanför ambassadernas väggar. Det är vissa som tror att det här är en kategori som vi kanske kommer behöva förhålla oss till allt oftare. I takt med att det nya agentkriget hårdnar.
Spioneri, strävan efter att ligga steget före sina fiender genom att på olika sätt luska fram hemligheter, det är långt ifrån ett nytt fenomen. Tvärtom.
People say that it's the second oldest profession after prostitution.
Det är minst lika gammalt som vår tideräkning.
I think we goes back to the dawn of recorded history really.
Redan i Bibeln berättas det om 12 israeliska spejare som skickas ut av Moses för att utforska ett nytt land. Men det är några sekel senare, på 1500-talet, som det första kända statliga underrättelsenätverket grundas.
Queen Elizabeth I in Britain had a very famous spymaster called Walsingham. So he was perhaps the founder of modern espionage.
Francis Walsingham var Elisabeth den första sekreterare och besatt av att skydda drottningen och det protestantiska England mot katolska makter.
This was a time when Britain was quite isolated. There was a big threat from Spain. There were other difficult continental entanglements going on, and Walsingham was able to use the sort of aristocratic court as a playground for finding things out. So he would send people to other countries and they would pick up the gossip and sometimes recruit their own agents or sub-agents, create networks.
I intercepted every letter Mary Stuart secretly dispatched, but failed to see that Spain knew I was reading them.
Det här ljudet kommer från filmen Elizabeth the Golden Age med Kate Blanchett och Geoffrey Rush i rollerna som Queen Elizabeth och Francis Walsingham.
And I ordered Mary's execution. I murdered God's anointed queen.
I think Walsingham's practice of espionage, including the fact that he had a large secret budget which was not scrutinized by anyone else, I think this would all be very familiar to modern spymasters.
För att ligga steget före och ha kontroll, eller för att vinna ett krig, är underrättelseverksamhet och spioneri helt centralt och har alltid varit. Snart sagt, alla länder i världen idag har en eller flera säkerhetstjänster som jobbar med det här.
You may want to know where the military assets of another country are, whether those assets are effective. It can be about the political decision making. You want to know what the other side is thinking, what their bottom line is in negotiations. You may want to know questions about food stocks and the economy. So really any decision making, whether it's political, economic, military, any decision making by a state will benefit from having some secret information about the other side.
Om Walsingham eller någon av hans undersåtar var tvungna att vara på plats på alla överklassfester för att få ta del av viktig information under 1500-talet, så skedde ett historiskt skifte under början av 1900-talet som skulle få stor påverkan på spioneri as we know it.
Telegrafen hade slagit igenom som globalt kommunikationsmedel och en mängd ledningar och undervattenskablar löpte genom Europa och till och med över världshaven. Det här utnyttjade britterna för att spionera på Tyskland.
One of the first things that the British did was to make sure they were reading all the German cables, which was quite easy to do because the cable network, the undersea cable network, had not been designed with war in mind. So they were, I think one of the cables even ran through Britain, so it was really very easy to tap it.
Men det var inte så att Walsinghams metoder, att bli vän med de viktigaste aktörerna och skicka iväg agenter till fiendeländerna, blev förlegade bara för att tekniken fick ett genomslag. Spioneriet fick bara ett nytt tekniskt ben att stå på.
So you saw the full spectrum really of espionage tools, from electronic, human, also aerial surveillance. We had the first use of planes with cameras flying over the enemy lines and taking photographs. And so I think from a espionage point of view, the First World War was the first kind of modern war.
Om första världskriget var det första moderna kriget ur underrättelsesynpunkt, så kan man väl säga att spionage var avgörande för utgången av det andra världskriget. Som när Alan Turing från godset Bletchley Park utanför London lyckades knäcka de hemliga meddelandena som tyskarna skickade till sina vänner i axelmakterna.
Everyone thinks Enigma is unbreakable.
Good. Let me try and we'll know for sure, won't we?
Det anses av vissa ha förkortat kriget med upp till 2 år.
Which is now one of the sort of great instances of all the great shrines of electronic espionage.
Men ingen period i historien har väl varit mer definierande för dagens spioneri och underrättelseverksamhet än det efterföljande kalla kriget. När striden stod mellan de forna allierade, Sovjetunionen och USA.
Det här var ju något som vi också tog upp i vårt avsnitt Desinformationskriget från 2023.
The two big spy services were obviously the KGB on one side and the Americans on the other. The Americans with the CIA working overseas and the FBI doing counterintelligence at home.
Alger Hiss, former high state departmental official, is branded a communist spy by an American jury after a sensational trial.
Hotet om ett kärnvapenkrig låg som en våt filt över världen.
And if war begins, it will have begun in Moscow and not Berlin.
Och amerikanska CIA och ryska KGB ville båda ligga steget före. Få ut så mycket information om den andra partens vapenprogram som möjligt.
Men de behövde använda sig av olika taktiker för att få tillgång till den information de ville ha. Och det här är någonting som fortfarande än idag påverkar hur man bedriver spionage överhuvudtaget.
Skillnaden mellan att spionera på och för en hårt kontrollerad diktatur kontra en demokrati.
The Soviet Union was basically a closed society, and spying inside the Soviet Union was very difficult, and America's and the other Western countries are open societies which offered a bit more opportunity.
Att USA och de andra västländerna var relativt öppna samhällen innebar att sovjetiska spioner med stulna eller förfalskade pass kunde etablera sig där. De kunde till och med leva som vanliga medborgare under flera år samtidigt som de i det dolda utförde sina uppgifter. Något som pågår än idag och som vi ska återkomma till.
Västerlänningar som försökte göra detsamma i Sovjet blev i regel upptäckta ganska snabbt.
Ett bättre sätt var att helt enkelt rekrytera folk inne i KGB som var beredda att förråda sitt eget land.
KGB-agenten Oleg Gordievsky var en sån person. Han var stationerad i Danmark och hade fått upp ögonen för Sovjets brutala metoder. Det hade fått honom att vackla i sin tro på världskommunismen. Och det var ju en svaghet som danska underrättelsetjänsten utnyttjade för att hjälpa brittiska MI6 och värva honom som spion.
Gordievsky was a classic example of someone who was motivated by ideology. He came to the conclusion that the Soviet system was based on lies and mass murder, which it was. And we were able to make contact with him and recruit him, which he was eager to be recruited.
Gordievsky kom att bli en av västvärldens viktigaste spioner under kalla kriget. KGB placerade honom på sitt kontor i London, där han under flera år kunde förse den brittiska underrättelsetjänsten med topphemliga uppgifter.
Faktum är att han var helt central i att avslöja en av de största spionskandalerna i svensk historia. Han hade fått höra inifrån KGB att de hade placerat en person som var precis som honom, en mullvad, inne på svenska Säpo. Och Gordievsky skvallrade till sina nya uppdragsgivare.
Den svenska FN-officer som är misstänkt för spioneri har under många år haft en nyckelposition inom den svenska säkerhetstjänsten. Det arbete han har haft har gett honom insyn i militära topphemligheter. Den senaste spionaffären innebär ett nytt svårt bakslag för den svenska säkerhetspolisen.
FN-officeren och säkerhetspolisen Stig Bergling hade sedan 1973 sålt hemligt material till ryska militära underrättelsetjänsten GRU.
Det kanske låter lite konstigt, men jag blev ganska kraftigt mobbad på försvarsstaben och säkerhetsavdelningen.
I en intervju med Stina Dabrowski flera år senare säger Bergling att vantrivsel på jobbet var en anledning till att han började läcka dokument och blev spion.
Små saker i kafferummet. Och så småningom blev jag ganska rasande på det där.
Hur mycket betalt fick du för det här dokumentet?
8000 libanes pund, det är ungefär 16 000 svenska kronor.
När han greps blev medieuppbådet enormt och Säpo fick hård kritik för hur fallet hade hanterats. Särskilt med tanke på att Berglings spioneri började bara några år efter att en annan svensk spion med namnet Stig Wennerström, hade avslöjats.
15 års arbete för det ryska underrättelseväsendet kom till ett slut den 20 juni, dagen före midsommarafton, då överste Wennerström greps.
Stig Wennerström arbetade som överste i flygvapnet. Han var en av Sveriges mest betrodda officerare och jobbade nära statsministern och den högsta militärledningen. Som spion gick han under kodnamnet Örnen och under drygt 15 år lämnade han över totalt 20 000 topphemliga dokument om det svenska försvaret till Sovjetunionen.
Han får en rysk kontakt, Kuvinov, som lär honom hur man diskret lämnar över filmrullar med ett enkelt handslag på diplomattillställningar och bjudningar.
Ur P3-dokumentär om Stig Wennerström.
Wennerström sätter upp en röd lampa utanför tjänsterummet och installerar egen utrustning för fotokopiering.
Det berättas ju att han fick ha tunna tyghandskar på sig för han höll på och fotograferade av de dokument. Så han började blöda då i händerna. Han liksom hade en febril verksamhet där på nätterna.
Spioner som Gordievsky, Wennerström och Bergling verkade ju långt innan internet, så de kunde knappast kommunicera med sina arbetsgivare via WhatsApp eller Telegram.
På den här tiden användes istället mer analoga kommunikationsmetoder.
So we had all the apparatus of dead drops where you would put your information inside a bottle or some piece of trash at a particular trash can in a particular place, and then a bit later on someone would come and pretend to throw something in the trash and pull it out, pull out the thing they were meant to collect and take that perhaps to the British Embassy where it would then be taken back to London in the diplomatic pouch or sent back or maybe transcribed on the spot and sent back as a diplomatic telegram with the encrypted shortwave radio.
Ett av de säkraste verktygen som faktiskt används än idag, det var kortvågsradion.
Well, shortwave radio is a very good way of sending messages, and you can. We had the numbers stations in places like Cyprus that would just broadcast strings of numbers. And nobody could tell who was listening.
Okej, det här är jättekomplicerat. Vi fattar knappt själva. Och det är ju meningen att det ska vara det. Det är ju hemliga meddelanden skickat mellan spioner och underrättelseofficerare vi snackar om. Men grejen är i alla fall att krypterade meddelanden skickades ut över kortvågsradio i form av random nummer. Nummer som inte betyder ett skit vid första anblick.
But you knew as an agent that if you listened at this frequency at this time of day, you would get a string of numbers and you would have a code pad.
För varje krypterat meddelande fanns en skiffernyckel, en sorts karta som gjorde att siffrorna blev ett meddelande.
Och så länge den här skiffernyckeln, som kallas blankettskiffer, one-time pads på engelska, inte återanvändes, var de här radiomeddelandena kryptologiskt obrytbara.
These would sometimes be printed on strips of chewing gum, so you could eat them and chew them up quickly if needed.
Om den här kartan över hur man ska kunna avkoda siffermeddelandet försvinner, ja, men då blir de här random siffrorna bara just random siffror igen.
There's no way of connecting the understanding what the numbers will mean.
The East German authorities have said in essence that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. The wall that the East Germans put up in 1961 to keep its people in will now be breached by anybody one who wants to leave.
När Sovjetunionen kollapsar och kalla kriget tar slut så är det några få år på 90-talet där folk tror att världen ska bli mer öppen. Och med det att spionkrigen och såna här spektakulära spionhistorier tillhör det förflutna.
Well, I think there was a feeling that the Soviet threat was over and that led to a completely different mindset.
Istället för att ägna underrättelseresurser åt andra stater blir prioriteringen att bekämpa terrorism. Och där samarbetar till och med väst och Ryssland.
And so there was a sort of large scale intelligence disarmament on the western side.
Men när USA har ögonen på Mellanöstern och kriget mot terrorismen händer det grejer hos de andra stormakterna, Ryssland och Kina. Och de kan köra på rätt ostört under några år.
Vladimir Putin blir ju president i Ryssland år 2000. Och varandes en gammal KGB-gubbe så är han inte direkt någon som tänker trappa ner ett koncept som funkat i flera decennier.
The Russians were regaining capability quite quickly.
Säkerhetsstrukturerna från Sovjet tillhör nu den nya ryska federationen och de ser typ likadana ut. Enda skillnaden är väl någon namnändring här och där, typ att KGB har blivit FSB.
Man kan väl säga att uppvaknandet inför att Ryssland är tillbaka med besked som stort underrättelsehot blev väldigt tydligt när de annekterade Krim och inledde kriget i östra Ukraina 2014.
This is a Russian invasion, the US says. It has no doubt these are Russian forces and has demanded their immediate withdrawal.
Och det nådde sin kulmen 2022 när den fullskaliga invasionen inleddes.
In recent days, rumors have wildly circulated of roving Russian agents attempting to bring terror to the streets and plotting a route into Kiev for the Russian tanks.
Allt fler pratar om att vi befinner oss i ett kalla kriget 2.0 just nu. Ett nytt underrättelse- och spionkrig. Och återigen så har vi de öppna demokratiska samhällena, såsom USA och länderna i väst i ena vågskålen. Och länderna som blir allt mer stängda och auktoritära, som Ryssland, Kina och Iran i den andra.
Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage, säger att det finns både skillnader och likheter mellan det gamla, klassiska kalla kriget och det nya.
Metoder som har funnits länge, de finns kvar, men man har utökat sin förmåga att bedriva det. De två stora skiftena är ju dels den stora globaliseringen som har skett. Det vill säga, idag går det ju att leva och bo i länder på ett helt annat sätt än man kunde exempelvis under kalla kriget. Det innebär att det är lätt att liksom ta sig till länder som man behöver då bedriva sin verksamhet i. Den andra delen, den är ju den stora teknikutvecklingen och digitaliseringen av hela våra samhällen, så att säga. Där har man ju också skapat betydligt bredare, så att säga, verktyg för att kunna agera som man inte hade tidigare. Så man kan säga så här att det är egentligen fantasin och förutsättningarna till att liksom bedriva aktiviteter som är begränsande. Och där är ju främmande makt då väldigt anpassningsbar utifrån att komma på liksom nya sätt att jobba och uppnå sina mål.
Och idag behöver verkligen de ryska underrättelsetjänsterna använda fantasin. För det har på ett sätt blivit knepigare att placera ut folk i de länder där de behövs.
Den mest välbeprövade och enkla taktiken för att placera ut underrättelseofficerare i fiendeländer har ju historiskt varit att skicka in dem under diplomatisk täckmantel så att de skyddas av Wienkonventionen och aldrig kan dömas för spioneri.
Men sedan 2022 har hundratals ryska underrättelseofficerare med diplomatisk täckmantel utvisats från ambassader och konsulat runt om i Europa.
Och det gör ju att den ryska underrättelsetjänsten tillfälligt får... Det blir ett avbräck i deras möjligheter att bedriva underrättelseinhämtning, driva de redan rekryterade agenterna i de här länderna, rekrytera nya, bedriva påverkansoperationer på plats. Alltså man tappar ju en stor del av möjligheten att göra den här typen av illegal verksamhet i Europa. Och då var det egentligen bara en tidsfråga innan vi skulle se om man kan kalla det nya metoder, nya sätt att agera.
Vi ska grotta ner oss i det här nu. Både de relativt nya, men också, ska vi säga, de nygamla metoderna som Ryssland, men också Kina, behöver använda sig mer av i det här nya kalla kriget.
Just a week ago, President Obama and Russian leader Dmitry Medvedev were toasting progress in Russian-American ties.
Året är 2010. Dmitry Medvedev är president tillfälligt och alla hoppas att han ska få Ryssland att slå in på en mer liberal bana. Att tiden av konfrontation snart definitivt ska vara över. Men det visar sig att det är en rätt naiv inställning.
Neighbors had no idea there were spies among them.
När FBI spränger ett nätverk av 10 ryska spioner.
Blending into the suburbs for more than a decade.
De hade då levt flera av dem i flera decennier under falska identiteter och uppfattades vara vanliga amerikanska medborgare.
De tillhör kategorin som vi snackade om i början, så kallade illegalister.
Det brukar ibland kallas för sovande celler eller sleeper agents. Alltså agenter som lever i det land man vill spionera på under falsk identitet, ofta under flera år, för att på sikt kunna få tillgång till information som är av intresse.
De har genomgått en otroligt lång utbildning och träning, inte minst i språk, för att kunna utge sig för att vara från något annat land än Ryssland. Det ska alltså inte finnas någon koppling till Ryssland överhuvudtaget. Och det här är ju för att undgå misstanke och kunna göra det som man är tänkt att göra någonstans ute i världen.
Två av dem som åkte fast var Andrei Bezrukov och hans fru Elena Stanislavovna Vavilova.
Eller Tracy Foley och Donald Heathfield, som de hette under sina många år i först Kanada och sen USA.
There was a little baby called Donald Heathfield who died. They took his birth certificate, used the birth certificate to get a passport and then created this idea of a Donald Heathfield.
Deras identiteter hade stulits av KGB flera decennier tidigare. Faktum är att den ryska underrättelsetjänsten har använt sig av så kallade illegalister åtminstone så långt tillbaka som 1920-talet.
Spionparet, som hade jobbat som spioner sedan sovjettiden, hade till och med skaffat barn under sitt uppdrag utomlands.
Man kan utgå från att de här barnen då som växte upp i de familjerna, de hade ingen aning om att deras föräldrar i själva verket var ryska illegalister och inte vanliga amerikanska medborgare. Och den tv-serien som tror många har sett, The Americans, den grundar sig på just det här avslöjandet om den här spionringen.
Phil Jennings.
How you doing, Stan Beeman?
My wife, Elizabeth Page Henry. Hi.
Men man har flyttat handlingen då ett par decennier tillbaka i tiden.
What do you do, Stan?
I'm an FBI agent.
FBI?
Actually, I work in counterintelligence now.
Counterintelligence? That's against spies, right?
Exactly.
Have to make sure I don't do any spying around here.
Oh, you better not.
Sönerna Timothy och Alexander blev utvisade tillsammans med sina föräldrar till Ryssland. Ett land som de aldrig har varit i, där det pratades ett språk som de inte kunde.
Years before Alex was born at Toronto's Women's College Hospital, his parents snuck into Canada as Russian sleeper agents. Alex and his older brother Timothy say they had no idea their parents were spies.
Vi hör ena sonen, Alexander, i en intervju med kanadensisk public service.
It was a bit traumatizing as an experience and especially confusing. At first I had no idea what was happening.
De två bröderna är födda i Toronto och känner sig i själ och hjärta som kanadensare. De kämpade i flera år för att få kanadensiska pass för att kunna återvända till Kanada igen. Och till slut fick de rätt.
After a long legal fight with Ottawa, Alex Vavilov has his first valid Canadian passport in a decade.
Life is almost like a movie.
He's looking for a job in finance and plans to live in Canada. But his parents will never be permitted to visit.
Om vi bara köper att bröderna faktiskt inte hade någon aning om att deras föräldrar var ryska spioner, och det mesta tyder på att de verkligen var ovetande. Alltså, tänk dig chocken om du skulle få reda på en sån grej om dina egna föräldrar. Att de ljugit för dig hela ditt liv, till och med om vad de heter.
Långsiktigheten i, om vi pratar ryska underrättelseoperationer, den är anmärkningsvärd. Du har decennier att skaffa dig ett nätverk och kanske söka ett jobb som är tillräckligt insatt för att där lära känna människor, kollegor som har ännu bättre access. Så sen är det klart att det finns saker som man behöver veta nu och då kan man inte använda sig av den här typen av långsiktighet. Då är det andra metoder och snabbare insatser som man behöver göra. Men man, om man lägger alla de här olika metoderna eller sätten att verka på liksom som olika lager, så blir det ju väldigt effektivt. Du har långsiktigheten och du har snabbheten.
På den tiden, 2010, så var relationerna i världen ändå förhållandevis goda. Ryssland hade inte invaderat Ukraina än, och i Sverige hade vi till och med ett bilateralt militärsamarbete med Ryssland, vilket verkar helt sjukt idag. Men trots det så pågick alltså det här nästan filmiska spioneriet i USA.
Och sen 2022 har flera sådana här så kallade ryska illegalister avslöjats. Även här i Norden.
Den senaste skulle jag säga, det är den som avslöjades i Norge för, ja, det är väl 1,5 år sedan nu, vid universitetet i Tromsö.
På pappret var han en brasiliansk gästforskare med fina referenser och ett allmänt gott rykte i forskarvärlden.
Jag är chockerad, väldigt överraskad. Det var inte, jag har aldrig tänkt på akkurat det här.
Han forskade inom ett säkerhetspolitiskt känsligt område. Hybridkrigföring och den säkerhetspolitiska situationen i Arktisområdet.
Tingretten i Tromsø bestemte idag att mannen i 30-årene ska interneras i 4 uker. PST har bett justisdepartementet utvisa ham.
Det här visar ju hur skickliga underrättelsetjänster är på att infiltrera olika verksamheter. Spionerna smälter in i sin omgivning.
Faktum är att du kan ha en spion på ditt jobb, i din trappuppgång, på ditt barns öppna förskola eller på fotbollsträningen. Och i värsta fall kan den här personen tränga sig längst in i den svenska säkerhetstjänsten.
En 41-årig man med en hög chefsposition på en statlig myndighet har idag häktats misstänkt för brott mot rikets säkerhet.
Tidigt på morgonen den 20 september 2021 genomför säkerhetspolisen en gryningsräd mot en villa i Uppsala. Där grips en 41-årig man.
Han arbetade under många år inom säkerhetspolisen men också på MUST och hade ju i sitt jobb tillgång till mycket känslig information, får man utgå ifrån.
Mannen heter Peyman Kia. Eftersom han är uppvuxen i Sverige så är han ingen illegalist utan en regelrätt spion. Rekryterad för att lämna över känslig information om Sverige till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU med hjälp av sin bror Payan.
Utbytet av hemliga uppgifter mot dollarbuntar kan ha skett vid så kallade döda brevlådor.
Det här ljudet kommer från Kalla Faktas program om spionbröderna.
Bland annat här på en offentlig toalett på ICA. På så sätt har de inblandade inte behövt ses ihop.
Vi vet inte vilka typer av uppgifter som Peyman Kia kan ha läckt i GRU. Det är inte offentligt. Men fallet har jämförts med affärerna Wennerström och Bergling. Och i media har det till och med kallats för Sveriges största spionskandal någonsin.
Och man kan ju också bara tänka på alla de människorna, alltså kollegorna som den här personen har haft ganska god koll på, får man förutsätta. Det är också information som är många gånger hemlig.
Peyman Kia har barn, han har en fru och han beskrivs som trevlig nästan övertrevlig av sina tidigare kollegor.
Så man undrar ju verkligen vad det är som kan förmå en person att gå bakom ryggen på sin familj och förråda sina kollegor, vänner och ja, hela sitt land.
Förr var det vanligare att man gjorde det av ideologiska skäl, om man pratar under Sovjettiden, under kalla kriget. Och det är inte särskilt vanligt att man gör idag. Utan det är andra drivkrafter och parametrar. Men jag tror att redan då, under den tiden, så var pengar många gånger en viktig del i varför de gjorde det.
Ett behov eller ett sug efter mer pengar är och har alltid varit en viktig drivkraft.
I de flesta fall så är pengar involverat. Personen, källan, får betalt.
När insåg du för första gången att nu är jag spion?
Det var när jag kvitterade pengarna från översen Nikiforov på ambassaden.
Men det är sällan det handlar om bara pengar. I de flesta fall så är det en kombination med någonting annat.
Till exempel missnöje eller besvikelse på jobbet som sänker lojaliteten.
Om en person är missnöjd på jobbet och känner sig förbegången till exempel så är det också en ganska lätt och effektiv knapp att trycka på. Varför ska du vara lojal? Kolla hur de behandlar dig efter alla år som du har jobbat här.
Men det handlar också ofta om väldigt speciella personlighetstyper.
Alltså den moraliska kompassen har inte pekat i rätt riktning. För det är många som vill ha mer pengar men som ändå aldrig skulle begå den här typen av brott. De personligheter som man ser är vanligt förekommande hos de som begår den här typen av brott. Det är grandiosa, narcissistiska, spänningssökande, lättledda. Personer med ett väldigt stort behov av uppskattning.
Och i fallet Peyman Kia är den här uppblåsta självbilden väldigt tydlig.
Och i det här fallet då så finns det ett citat som jag fångade upp ifrån, jag vet inte om det var från rättegången, men där han ska ha sagt att utan tvekan så var jag den i Sverige som hade bäst koll på allt. Och i min värld så är det ett ganska grandiost uttalande.
Utländska underrättelsetjänster är ofta otroligt skickliga på att utnyttja sådana här sårbarheter för att närma sig personer som har tillgång till intressanta uppgifter.
I fallet med Peyman Kia är det ju rätt uppenbart varför han var intressant för GRU med tanke på var han jobbade. Personer som har tillgång till hemlig information som berör försvaret, militär utrustning och landets säkerhet kommer alltid vara givande informanter.
Men det finns också många andra typer av arbetsplatser som utländska underrättelsetjänster gärna vill ha inblick i. Till exempel inom industri och vetenskap.
Det ena området som vi har sett stora ökningar av intressen, det är vad vi brukar beskriva som Sveriges ekonomiska säkerhet.
Daniel Stenling på Säpo igen.
Det vill säga egentligen alla delar i samhället som gör att vi har en god ekonomi, att vi ligger på framkant i forskning, utveckling, våra företag och så vidare, som gör att vi har en väldigt stark ekonomi i Sverige och också globalt sett kan konkurrera då på den globala marknaden.
Det är framförallt Kina som associeras med industrispionage. Genom att få tillgång till västerländsk immateriell egendom och företagshemligheter skulle Kina till exempel kunna konkurrera ut västerländska företag och på sikt dominera världsekonomin.
Industrispionage kan till exempel innebära att en anställd på ett privat företag rekryteras för att spionera på sin arbetsplats.
So far, no Chinese company has managed to develop an equivalent. And Yeo has the formulas on her hard drive.
Som den här kvinnan som har anklagats för att försöka stjäla Coca-Cola-receptet och ta det till Kina.
I have never shared any technology with anybody in China.
Bloomberg Originals rapporterar.
Okay, I go back to China because my mom being in the last stage of her life, and so I took every opportunity to go to China to see my mom.
Och för ett demokratiskt land som Sverige så kan det uppstå en konflikt här mellan behovet av att förebygga spioneri och de västerländska ideal som genomsyrar samhället. Strävan efter öppenhet, tillit och individuell frihet.
Vi vill inte vara sådana som misstror en person för att han eller hon kommer från Ryssland, Kina eller Iran. Och det tycker jag är bra att vi ändå har lite den. Men samtidigt så får vi inte vara naiva. Och jag tror att vi snarare har varit åt det hållet. Att vi har varit naiva och tänkt att ja, men vi kan ju inte säga nej till den här förträffliga kandidaten bara för att han eller hon kommer från landet X. Men det är ju egentligen inte det man gör, utan om man gör, om man pratar säkerhetsprövning till exempel, så tittar man ju på eventuella sårbarheter som skulle kunna utnyttjas hos en individ. Och om den personen då har kommer från landet X, som vi vet använder den här typen av metoder att sätta press på före detta medborgare, så är det ju en uppenbar sårbarhet och då kanske man tvingar säga nej.
Men syftena med industrispionage kan också vara militära. Spioneri på ett IT-bolag inom fordonsindustrin eller på ett universitet som bedriver rymdforskning kan vara väldigt värdefullt i upprustningen av ett lands försvar.
Även om grundtanken är att det är en civil produkt så kanske den skulle kunna användas i ett militärt system.
Ett uppmärksammat fall här i Sverige var den 45-årige konsult som dömdes för spioneri härom året efter att ha lämnat över programmeringskod för självkörande bilar till en rysk diplomat. Han hade både jobbat för Scania och Volvo Cars.
På ett ställe i den omfattande förundersökningen så framgår det att informationen kan användas för militära ändamål.
I en intervju med facktidningen Security User från 2021 sa försvarskoncernen Saabs vd att de utsätts för försök till industrispionage varje dag, i synnerhet genom cyberattacker. Och just Saab har ju faktiskt utsatts för omfattande avlyssning av ett par av Sveriges nära allierade.
Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska enligt uppgift ha spionerat på Saab med hjälp av den danska underrättelsetjänsten. Det ska ha varit 2012-2014 när Danmark upphandlade nya stridsflygplan och där Saab Gripen var en av konkurrenterna.
Det skulle ju faktiskt kunna vara så att just du som lyssnar jobbar på ett företag, ett forskningsinstitut eller en myndighet som främmande makt vill ha information om. Så hur skulle då en underrättelsetjänst kunna gå tillväga för att värva dig som spion?
Det finns ju en process för hur man rekryterar någon och den skulle jag säga är universell. Det spelar inte så stor roll vilket land som ska försöka rekrytera någon.
Tänk dig att du sitter på ett flyg på väg till en jobbkonferens i, ja vad ska vi ta, München.
Det man vill är att det ska kännas slumpmässigt.
Personen bredvid dig hittar på något sätt en naturlig ingång till att börja prata med dig.
Som att man råkade träffas.
Wow, vad sjukt. Ni ska båda på samma konferens. Vilket sjukt sammanträffande.
Det var en slump att vi hamnade bredvid varandra på flyget. Och en väldigt trevlig person som dessutom ska på samma konferens som man själv ska. Så man fortsätter att prata när man väl är där.
Men det var ju inte en slump att underrättelseofficeraren hamnade bredvid just dig. Det här första mötet har föregåtts av noggrann planering.
Du har valts ut för att du har eller har möjlighet att få en position som ger dig tillgång till de uppgifter som underrättelsetjänsten är ute efter.
Och den informationen kanske man kan få fram via LinkedIn idag som ett väldigt användbart verktyg på många sätt och även då för en underrättelsetjänst.
Hela ditt liv har kartlagts. Vart du bor, vad du har för intressen och vänner, hur din familjesituation och ekonomi ser ut.
Och den här informationen kan man kanske få fram via sociala medier, Facebook, Instagram och så vidare.
Eller om det finns något särskilt som du verkligen brinner för.
För när du tar en första kontakt så kan du spegla den personen med liknande intressen, gemensamma värderingar, vilket gör att ett första möte har större chans att bli till flera möten på sikt.
Väl på den här konferensen i München fortsätter ni prata med varandra. Ni kanske bestämmer att ni ska gå ut och ta en öl ihop senare, eller gå på middag. Redan här har ni ett band till varandra. Ni är, om inte vänner, så åtminstone vänskapliga.
Om den här första kontakten faller väl ut, så att man kan få till ett nytt möte, så påbörjas det som kallas för kultivering. Alltså man vill odla kontakten och lära känna varandra bättre.
En majoritet av tiden så umgås ni som vänner eller nära bekanta. gör sånt som vänner eller nära bekanta i allmänhet gör.
Men med tiden så måste ju den här personen som du har lärt känna på det här, den här trevliga personen som du träffade på den här konferensen, förr eller senare så måste de ju närma sig det de verkligen är intresserade av, det vill säga det du jobbar med. Här har du någon som plötsligt är intresserad av ditt jobb och som vill att du ska berätta. Det här är superfascinerande det du jobbar med. Du måste ju vara otroligt smart och välutbildad som sitter med allt det här. Och det är ganska många som går igång på det och gärna pratar om det då.
Med tiden så börjar du utsättas för små testuppdrag kan man säga.
Där man efterfrågar information som egentligen inte är hemlig. Det kanske är en broschyr eller hjälp med någonting. Och som tack för hjälpen så får man någonting tillbaka. Mindre ersättning eller någon gåva.
Det här görs för att på ett subtilt sätt förbereda dig psykologiskt för slutmålet.
Där handlar det om att vänja personen vid att ge något för att få något.
Till slut blir du ombedd att lämna ut den känsliga eller hemliga informationen som underrättelseofficeraren varit ute efter sedan ni träffades för första gången på det där planet i München.
Har man inte bråttom så kan det få ta månader eller år från då första kontakten till dess att personen är fullt ut rekryterad. Och när man då kommer till att beröra det som är riktigt känsligt eller hemlig information som den här individen absolut inte borde lämna ut. Om han eller hon gör det så kan man säga att då är personen fullt ut rekryterad.
Även om underrättelsetjänster oftast föredrar att värva personer som faktiskt vill jobba för dem så finns det också exempel på fall av ren utpressning.
Om man verkligen behöver access till viss information som någon har tillgång till och man har en hållhake på den, ett missbruk som absolut inte får bli känt för att förlora man jobbet, en otrohetsaffär eller liknande som man skulle kunna utnyttja, då gör man det, det drar man sig inte för.
En typ av utpressning som används, det är så kallade honungsfällor. Det innebär att en person förförs och sen luras till att avslöja viktig information eller pressas till att utföra bedrägliga handlingar.
Det är precis det här en välkänd estländsk arméofficer sägs ha råkat ut för.
You feeling okay?
Well, I have to spend next 15 years in prison. Do I feel okay? You should answer yourself.
Dennis Metsavas, här intervjuad av The Atlantic 2019, växte upp i Estland men tillhör landets stora ryska minoritet. När han gick med i militären och stadigt ökade i graderna kom han att bli en symbol för integration, patriotism och motståndet mot ryska lögner.
Men en händelse som inträffade under en semester i Ryssland sommaren 2007 förändrade allt.
We went to discotheque Friday night. I spent the time with one girl there. She was happy, I was happy. The next morning, I woke up and I had to go to the downtown. When I stepped out of the house, a couple of guys approached me. Showed their ID. They accused me that I raped the girl.
Männen har med sig ett dokument som är undertecknat av kvinnan. De visar också ett antal korta filmklipp som bevis på att våldtäkten har skett. Dennis hävdar bestämt sin oskuld.
They asked me, would you in the future cooperate with us? We have everything against you, but we can help you out with that. What would you prefer? There was a bomb in my head exploding. I can get 10 to 15 years of prison in Russia. They can ruin my life.
Dennis går med på att göra allt som männen säger. Och det här blir starten på ett 11 år långt dubbelliv. Som å ena sidan estnisk militärkändis, typ en baltisk Joakim Paasikivi, och en symbol för integrationen mellan ester och den ryska minoriteten. Och å andra sidan, rysk spion.
2018 åker han till slut fast och döms till drygt 15 år i fängelse.
I still was the good officer, good citizen. But of course, I understood very clearly what I'm doing.
Att bli fast i en sån här honungsfälla skulle kanske vara det mest förödmjukande ändå.
Ja, och i Tyskland har man ganska nyligen varnat för att ryska underrättelseofficerare idag använder dating-appar för att fånga militärpersonal i liknande fällor.
People are spying with a swipe and government officials are stuck in honey traps. We're talking about Russian spies.
Så det gäller att swipa rätt.
They're using dating apps like Tinder, swiping left and right, forming connections online.
Nu har vi ju framförallt pratat om olika sätt att få tag på hemlig information. Men spioneri handlar ju om mer än så, säger journalisten och spionexperten Edward Lucas.
We've got two legs of espionage. One is finding out secret information. The other is what one might call covert action, making things happen.
Det kan vara det som vi pratade om i vårt avsnitt om desinformation till exempel. Och ta initiativ till påverkansoperationer för att destabilisera ett samhälle och få ett val och gå på det sättet som man önskar.
Men agenter kan också få uppdrag som är långt värre än så.
Idag har det ju diskuterats en hel del om en enhet som en militär enhet som heter 29155. Som är en del av GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Och den har andra uppdrag och andra befogenheter än vad vi är vana vid i ett demokratiskt land. Deras uppdrag är att genomföra sabotage och mord utomlands.
The two victims had been poisoned. They were in Salisbury Hospital tonight, described as critically ill.
Den här ryska sabotage- och mordgruppen, 29155, är misstänkta för flera mordförsök på politiska motståndare utomlands genom åren.
It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok.
Senaste grejen, och den kanske mest spektakulära, är att de misstänks ligga bakom det som kommit att kallas för Havanna-syndromet.
Amerikanska diplomater och agenter som vistades utomlands började få egendomliga symptom med svår huvudvärk och de kräktes.
Det här är Jan Hallenberg, associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och expert på USAs utrikes- och säkerhetspolitik.
Och de fick ibland hjärnskador. Man begrep inte vad detta var frågan om.
De här märkliga sjukdomsutbrotten rapporteras för första gången 2016 av personal på den amerikanska ambassaden i Kubas huvudstad Havanna, därav namnet.
Symptomen ska ha föregåtts av ett högt och genomträngande ljud, ofta under nätterna. Sedan dess har det kommit över 1000 liknande rapporter från länder över hela världen.
Bam. Inside my right ear, it was like a dentist drilling on steroids.
Här berättar en av de drabbade FBI-agenterna om sin upplevelse i TV-programmet 60 Minutes.
That feeling when it gets too close to your eardrum, it's like that, you know, times 10. It was like a high-pitched metallic drilling noise and it knocked me forward.
Det har länge varit oklart vad det här mystiska syndromet egentligen beror på. Men under början av 2024 kom en stor granskning av CBS 60 Minutes, Der Spiegel och The Insider som åtminstone hittar flera indicier som kopplar det här till just GRU-enheten 29155.
De tycker sig ha fått belägg för att ryska agenter vistas i samma stad där de här människorna blir skadade vid samma tidpunkt. De har till och med identifierat enskilda individer som står ute på gatan utanför ambassaden eller där den här personen bor, samtidigt som hon då, en kvinna, blir sjuk. Och hon tittar ut och tar en bild på den här mannen. Och den här mannen, i det här fallet, är illustrerad, hade son till en av de ledande inom den ryska underrättelsehierarkin.
Exakt vad det är för vapen som används, om det nu ens är ett vapen som används, det vet man inte. Det spekuleras i att det skulle kunna röra sig om någon sorts mikrovågsteknologi. Och samtidigt som den journalistiska undersökningen av de här tre stora mediebolagen för fram viktiga bevis, så är det som sagt fortfarande bara indicier. Det ligger ju i sakens natur när det handlar om underrättelsetjänsters dolda verksamheter.
Den går 50-70% till att belägga, skulle jag säga. Så det behövs ytterligare bevis. Men om de amerikanska myndigheterna verkligen vill gå till botten, så tror jag att de skulle kunna göra det på basis av det här.
Men amerikanska myndigheter tar det försiktigt i det här fallet. Regeringens egen undersökning, som färdigställdes innan den journalistiska granskningen kom, bedömer det som väldigt osannolikt att attacker från främmande makt ligger bakom syndromet.
Den här slutsatsen fick flera säkerhetsexperter att höja på ögonbrynen. Jan Hallenberg tror att det kan finnas flera skäl till att USA ogärna vill koppla Havanna-syndromet till Ryssland.
Den ena är, vi vill inte skrämma våra diplomater och våra agenter. Då kanske de inte kan rekrytera lika duktigt folk om de vet att de själva eller deras familjer blir skadade. Och för det andra, detta om det kom till kongressen och några krigshetsare och del andra kunde betraktas som en krigshandling mot amerikanska medborgare. Alltså varför ska vi inte bomba Moskva eller sagt i extrempunkten? Så det är oerhört politiskt känsligt det här.
Havanna-syndromet är inte det enda exemplet på hur ryska underrättelsetjänsten använder sig av nya metoder för att destabilisera andra länder eller för att rent av utföra attacker.
Nyligen avslöjades ett stort agentnätverk i Polen som hade byggts upp på bara några månader genom ett för underrättelsevärlden ganska okonventionellt tillvägagångssätt.
Och där började egentligen med annonser på Telegram, den här chattfunktion, rysk, i grunden rysk app, med erbjudanden om extra jobb, att tjäna extra pengar. Och då vänder man sig ju klassiskt till studenter kanske som nappar på de här erbjudandena, unga människor. Och uppdraget initialt var att hänga upp flyers i polska städer.
Flygbladen visade sig vara rysk propaganda. Men trots det så nappade flera helt vanliga ungdomar och studerande på det här uppdraget. Och sätta upp några flygblad kan ju trots allt verka relativt harmlöst.
Men ganska snabbt fick de mer avancerade instruktioner. De skulle åka runt på olika platser i Polen och dokumentera och fotografera hamnar, flygplatser och järnvägar. Ställen där ukrainskt krigsmateriel passerade. Och när nätverket upptäcktes fanns betydligt mer brutala uppdrag på agendan.
Bland annat sabotage, alltså att se till att de här tågen spårar ur. Det fanns mordbrand och även mord. Och det här var alltså saker som de inte ska ha hunnit göra. Så att man tänker att det då på några veckor har gått från att ja, kan du hänga upp en poster i Warszawa till att kan du se till att det här tåget spårar ur eller kan du mörda den här individen.
Det här är, enligt flera experter som vi har pratat med, ett praktexempel på den typen av fall som kan komma att bli allt vanligare i och med att den globala underrättelseverksamheten trappas upp. Och Daniel Stenling på Säpo säger att det här är något vi behöver vara uppmärksamma på även i Sverige.
Om det inte är klart vem det man gör uppdrag åt och om man dessutom upptäcker att man gör uppdrag som riktar sig mot exempelvis kritisk infrastruktur eller att det verkar vara någonting som på något vis inte stämmer överens med varför man egentligen gör det här uppdraget, då bör man ju fundera både en och två gånger. För då kan det vara så att man har nappat på en sån här sak och någonstans i bakvattnet finns främmande makt fast man kanske inte uppfattar det så där, från första början.
Här i Sverige har vi ju redan ett enormt problem med gängkriminalitet.
Just nu sitter ett hundratal barn och unga i häkte i Sverige.
Unga människor som ofta rekryteras via chattappar.
Gängkriminella rekryterar barn och unga via sociala medier. Det framgår i en ny PD.
Och sen manas till att begå allt grövre brott mot betalning.
Här i Skogås kliver en 15-årig pojke in på en sushi-restaurang och skjuter en annan 15-årig pojke i huvudet.
I många fall beställningsmord för rena småpengar.
Obetalda knarkskulder kan vara förklaringen till varför flera unga män misstänks för grova brott kopplade till den pågående våldsvågen.
Och det finns en risk för att utländsk makt kommer att försöka utnyttja de här strukturerna enligt Daniel Stenling.
Naturligtvis är det som så att om man bedriver kriminell verksamhet under total likgiltighet för andra människor, att man skjuter, spränger och beter sig i ett land och, vilket visar en likgiltighet inför andra människor, så är det naturligtvis som så att man också skulle kunna tänka sig att de individerna skulle kunna ta åt sig uppdrag åt främmande makt om man får betalning. Och det här är något som vi följer väldigt noga, också tillsammans med polisen. Så vi vet att det finns så att säga sådana intressen, men det är ingenting som vi de facto så att säga säger att vi kan kommentera liksom, i närmare detaljer. Men det är ju så, jagar man pengar så kan man också få pengar från främmande makt.
Rekryteringen av spionspringpojkar, som inledningsvis bara gör enkla uppgifter mot betalning, har en väldigt tydlig fördel. Eftersom de kan rekryteras digitalt från tryggheten i ett FSB-kontor i typ Sankt Petersburg, riskerar ingen av ens egna underrättelseofficerare att åka fast.
I think that the appetite for secret information is quite high, but I think old-fashioned human intelligence is getting a lot more difficult and it may even be doomed.
Edward Lucas är en av dem som tror att gammalt klassiskt spioneri med underrättelseofficerare som bäddar in sig i ett land under falsk identitet snart kommer tillhöra historien och ersättas helt av olika typer av cyberspionage.
The ability to create a fake identity is absolutely essential for espionage. You've got to be able to pretend to be somebody else. And in the modern digital era, that's really tricky.
I den digitala och uppkopplade miljön vi lever i idag är det mycket svårare att få till en trovärdig ny identitet. Du behöver liksom både en vattentät digital backstory och en trovärdig IRL backstory.
If you have used your own passport or mobile phone, your own credit rating, your own credit card, then people will very quickly track you back and say, hang on, this is James Bond. Who, as far as we can see, works for the government back in Britain. And that's quite interesting. But if you have a different name, then people look at it and say, hang on, this is a person who, with a mobile phone that has never been used before. There's no social media. He's not on LinkedIn. That doesn't make sense.
Dessutom finns också olika typer av biologisk data tillgänglig som gör det svårare att gömma sig.
So you look at a face and say this face is someone who says they're a journalist at Swedish radio. But if we put that face into facial recognition, it turns out they were studying Russian at a British university only 5 years ago and they had a completely different name. So that's suspicious.
Mycket information som tidigare krävde en underrättelseofficer på plats någonstans eller åtminstone avancerad teknik för att få tag på finns numera bara en knapptryckning bort.
Edward Lucas lyfter fram det som kallas OSINT, Open Source Intelligence, alltså digital underrättelseinhämtning från i huvudsak öppna källor.
You can look at the satellite images, you've got Google Earth, you've got Google Street View. You can start building up a very good picture of what's going on somewhere without having to send a secret agent there. So I think that the emphasis now is far more on the use of electronic and on open source intelligence. And that the human side of intelligence is almost going the way of the dinosaur.
Och underrättelsetjänster kan idag också stjäla känslig och hemlig dokumentation genom regelrätta dataintrång, genom cyberattacker helt enkelt.
When it was revealed the Electoral Commission had been hacked, some pointed the finger at Russia. But the government has revealed those after the personal details of 40 million people were Chinese.
Man kan få insyn i statshemligheter eller i kritisk infrastruktur som vattenrening eller kärnkraft utan att sätta sin fot i landet i fråga.
CCP hackers access computer systems of about 24 critical entities including in Hawaii and in Guam.
Information som i sin tur kan användas i utpressningssyfte eller för att genomföra en attack om en konflikt uppstår.
To spotlight a threat from Chinese espionage that he called more brazen and more damaging than ever before.
Spioneriet i den här allt mer osäkra omvärlden, det nya kalla kriget, är alltså ett flerhövdat monster. Hackers, cyberkrigare, värvade spioner och underrättelseofficerare under täckmantel. Alla de här metoderna samverkar. Till skillnad från Edward Lucas tror säkerhetsexperten Carolina Angelis att gammalt, klassiskt, mellanmänskligt spioneri har en självklar plats även i framtiden, trots det ökade fokuset på cyber.
Ja, men det blir ju en viss ironi i det att ju bättre vi blir på att skydda oss rent tekniskt, desto större skäl att placera någon på insidan. Men jag tror att man ska förstå att det handlar inte om det ena eller det andra, utan de här underrättelsetjänsterna använder flera parallella metoder. Och jag tror också att vi kommer att se fler avslöjade agenter här i Sverige. Det är jag övertygad om.
Mycket av det här avsnittet har ju handlat om Ryssland. För de är ju det största militära hotet i närtid för oss här i Sverige och i Europa, i och med kriget i Ukraina. Men faktum är ju att många bedömare menar att det här nya kalla kriget egentligen står mellan västvärlden och Kina på lång sikt.
Western governments can effectively be in a cold war before they know it, before they're prepared for it.
Calder Walton är underrättelseforskare på Harvard. Vi hör honom i en intervju med PBS.
In the post-war years, Western governments were thinking about how they could try to continue relations with the Soviet Union in a good way. And in fact, Stalin and his intelligence services had dramatically different ideas. This, it seems to me, is exactly the same position that we're in with China at the moment.
Calder Walton menar att Kinas ambition framåt är att bli en global supermakt och att på sikt ta över tronen från USA. Det kinesiska samhället är riggat för att nå det målet, och det gäller inte minst på underrättelseområdet. Faktum är att enligt en ny lag som trädde i kraft 2017 har varje kinesisk medborgare och varje kinesiskt företag en skyldighet att bidra till Kinas underrättelseinhämtning.
In recent years there's been an attempt by which Western governments thought that through economic development China would perhaps democratize. When you look at and understand the Chinese intelligence perspective, there was no such understanding that they wanted to be part of the Western club. They wanted to completely upturn the existing rules, and we're seeing that play out. The second lesson is that the Chinese intelligence services are like the KGB on steroids. They conduct espionage in a far more sweeping way than even the Soviet intelligence services did.
Västvärlden står alltså mot ett land som kan tvinga 1 miljard människor att spionera. Och mot en hel drös multinationella företag som samlar data om människor över hela världen. Data som kinesisk underrättelsetjänst när som helst kan tvinga till sig.
Vad kan vi då göra för att skydda oss i det här nya upptrappade spionkriget?
Det krävs att hela samhället verkligen kraftsamlar.
För det är liksom hela samhället som är av intresse för främmande makt.
Daniel Stenling på Säpos kontraspionage igen.
Och det, då berör det oss allihop också på ett betydligt tydligare sätt. Och så nu, vi måste börja förstå det, och vi måste vara mer observanta på att främmande makt vill komma åt information och göra saker för att liksom då helt enkelt skada vårat samhälle då.
Men ett problem är ju att vi här i Sverige är otroligt beroende av hjälp från USA. Och frågan är vad som händer med USAs underrättelsekapacitet om Donald Trump blir president igen, säger USA-experten Jan Hallenberg.
Ja, det skulle väl vara det här att liksom Trump i sin samverkan med Ryssland säljer ut den amerikanska kompetensen i underrättelseapparatet. Det gjorde han ju 2018.
President Trump asked, "Who do you believe, President Putin or the US intelligence community?"
Där han sa att han trodde lika mycket på Putin som han gjorde på de amerikanska underrättelsetjänsten.
His answer?
They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be.
Det är fullständigt häpnadsväckande.
I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today.
Fortsätter han med detta så liksom desavuerar han ju sin egen underrättelseapparat och gör det mycket svårare för Europa att återigen få ett fruktbart samarbete om de olika risker och kriser som finns, potentiella kriser som finns. Det tycker jag är det omedelbart mest oroande.
Vi ska avsluta det här avsnittet med att gå igenom några grejer man själv kan tänka på för att skydda sig.
Om man jobbar på en arbetsplats som skulle kunna vara intressant för främmande makt så finns det flera saker man kan vara uppmärksam på.
En person kanske börjar kringgå säkerhetsregler. Man arbetar på udda tider, väldigt tidigt på morgonen, väldigt sent på kvällen just för att undvika att avslöjas med det man håller på med. Man kanske uttrycker missnöje och frustration över arbetsgivaren, därför att det är ju sällan de lojala, nöjda medarbetarna som begår de här brotten.
Carolina Angelis, författare och säkerhetsrådgivare, påpekar vikten av en bra arbetsmiljö som gör att medarbetare är lojala mot sin arbetsplats.
Och att kontinuerligt följa upp säkerhetsprövningar man gör på nya medarbetare.
Vanligtvis är det någonting som händer sen. På grund av att det händer något i ditt privata liv. Det händer någonting på arbetsplatsen som inte är bra. Någonting som är påfrestande på ett eller annat sätt. Parallellt då med att man kanske får en dålig ekonomi eller liknande. Så man behöver följa upp den här typen av prövningar och se om det är någonting som har ändrats efter ett år eller två eller tre som gör att den här personen kanske inte har samma möjlighet att vara lojal längre och inte är pålitlig.
Alla de historier om spioneri som vi har hört i det här avsnittet har vi ju kunnat berätta om för att de har blivit avslöjade. Någon fuckade upp helt enkelt.
Men experterna är överens. De bästa spionerna, de finns fortfarande där ute. Och ingen har någon aning om vad deras nästa drag kommer bli.
Petri Dystopia är slut för idag.
Källförteckning hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebookgrupp, Petri Dystopia Eftersnack, där man kan diskutera det här och andra avsnitt som vi har gjort.
Tekniker var Johan Hörnqvist och Wilmer Nahnfeldt har hjälpt till med klippningen.
Det här avsnittet producerades våren 2024 av Anna Lillkung, mig Freddy Rammel
och mig Wendela Antepol.
Vi hörs.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.